ägare under projektets alla faser. Marina di Pisa, maj 2012. Inledning. Intresset för Italien har alltid varit stort i Sverige. Och då inte bara för mat, mode och badmöjligheter, utan faktiskt också landets historia och kultur. Först och främst är det den romerska antiken som intresserat resenärer och hemmaläsare. Detta även efter den traditionella latinkulturens slutliga sammanbrott och skolhistoriens tillfälliga avskaffande. Caesar och Augustus tog det vara mer bekanta än de flesta jämförbara historiska storheter. Nya böcker om dem och deras omgivning skrivs eller översätts regelbundet. Men framförallt är nordbor, och kanske särskilt svenskar, besatta av romerska och grekiska ruiner på ett sätt som förbluffar även högt bildade italienare. Den romerska historiens hjältar och myter har, som vi ska se, fortsatt att spela avsevärd roll i italiensk politik in i modern tid. Men fysiska ruiner har betraktats som trafikhinder eller som förråd att hämta utsmyckning ifrån, om de alls betraktats. Ett slående exempel är den sicilianske deckarförfattaren Andrea Camilleris böcker om kommissarie Montalbano. Länge de mest sålda böckerna alla kategorier på italienska. Bosatt och tjänstgörande i Vigata på öns sydkust, verklighetens Porto Empedocle, åker Montalbano så gott som dagligen upp till sina överordnade i Montelusa, verklighetens Agrigento, och hittar gärna ett eller annat lik i ravinerna på vägen. Det betyder att han passerar genom Tempeldalen, öns mest kända arkeologiska turistmål, och ett måste för svenska turistgrupper som i timtal vallas på platsen och inte ger sig förrän de avverkat även de mest obegripliga stenhögar. Inte förrän i den 14:e boken, L'età del dubbio från 2008, nämns ruinerna. Ägarinnan till en lustjakt i hamnen får reseförbud och undrar vad hon ska ta sig till under väntetiden. Montalbano säger, ni kan ju åka och titta på templen. Varpå läsaren för säkerhets skull får veta att det absurda förslaget är skämtsamt menat. Få svenska kulturturistgrupper på ön missar heller tempelruinen vid Segesta, medan nästan ingen vet att den heliga platsen för italienare är Calatafimi, som ligger strax intill. Mer om denna i del 1, kapitel 4. Mer elakartat är fallet med den från tyskan översatta guidebok Bonniers kulturguide från 1987, som rekommenderar resenären att besöka Marzabotto, som återkommer i del 5, kapitel 3, i Emilien, för att se de etruskiska ruinerna. Det är som att besöka Auschwitz för att se rester av schlesiska medeltidshertigars slott. Medeltiden ägnas ett mer förstrött intresse vad gäller den politiska och kulturella historien. Men svenska turister övervinner ändå sin ruinprincip att aldrig titta på ett hus förrän det är trasigt och beskådar pliktskyldigt Pisas torn, Venedigs palats, Assisis klosterkomplex och Monreales mosaiker. Ivrigt blir intresset åter när man når Dante och 1300-talet. Sverige är landet där Olof Lagercrantz, utan att kunna språket, gjorde succé med sin analys av Divina Commedia ifrån Helvetet till paradiset 1964. Mängden av mer seriöst hopkomna men kanske inte riktigt lika läsbara Dante-studier är imponerande. Möjligen har svenska språket internationellt rekord vad gäller antalet Dante-översättningar. Nästan lika stort intresse som den romerska antiken ägnas slutligen den period som vi, med ett i Italien nästan okänt begrepp, kallar den italienska renässansen. Italienarna talar helst bara om århundraden som 1300-tal, 300, 1400-tal, 400 och 1500-tal, 500. Renässansen, som vi uppfattar den, är en uppfinning av den schweiziske historikern Jakob Burckhardt i boken Die Kultur der Renaissance in Italien från 1860.